Ja, välkomna till den här paneldiskussionen också från min sida. Och jag ska, när vi börjar den här helgen här i fredags, så höll Leif Eriksson en inledning där han konstaterade att det här temat alltid redo, det är alltså inte från scouterna som det är taget, utan det här, det är från Bibeln. Och det här stället som lästes då, så är det bra att vi får läsa igen. Alltså från första Petrusbrevet kapitel 3, vers 15. Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Och härifrån är ju också det här ordet apologia. Det här var och en som begär att få ett svar. Och det är just det här ordet svar, apologia. Nu ja, vi har under den här helgen fått höra ganska mycket, både teoretiskt och praktiskt. Men när vi i planeringsgruppen planerade den här paneldiskussionen, så tänkte vi att vi skulle koncentrera oss på det praktiska livet som kristna. Hur vi kan leva som vittnen i vardagen utan att vi för den skulle behöva utesluta de här teoretiska frågorna. Så vi har satt som rubrik alltid redo, men hur? Och jag tycker att det är fantastiskt fint att vi har fått med oss en så här pass stor och bred panel, om man kan säga så. En präst eller två präster om man räknar med mig. En psykolog. En fysiklärare och en ingenjör. Blev det rätt nu? Och ni ska få presentera er strax. Ni har säkert alla unika erfarenheter och olika exempel som ni kan dela med er. Hur man kan stå upp för tron i enskilda samtal och kanske i offentligheten. Och jag tänkte börja med en kort berättelse som ett exempel hur jag en gång blev angripen för min tro. Och sen får ni ungefär 5 minuter på er att hålla var sitt första anförande. Och sen efter våra inledningar så är det dags för er att reagera och svara på varandras anföranden, alltså paneldiskussion. Och då kommer jag att fungera som enväldig diskussionsledare och fördela ordet. Och efter högst en halvtimmes diskussion så ger vi över till er publiken och ni får möjlighet att ställa frågor till panelisterna. Finns det några frågor om upplägget så här långt? Okej, då ska jag börja med en ganska personlig berättelse. Jag gick till en lunchkafeteria för en tid sedan nära mitt arbetsställe. Jag satte mig ner med dagens tidning för att läsa den under lunchen och som jag tänkte mig ha en lugn stund. Men det blev nog ganska långt ifrån det. Jag hade en prästkjorta på mig som jag brukar. Och snett emot mig så satt en medelålders man i arbetskläder. Och jag kan redogöra för den diskussionen eftersom det var många som hörde på där. Men ser man pastorn, hälsar han när han såg att jag satte mig ner. Och jag svarade så artigt att god dag. Och sen muttrar han någonting och så kom en lång och högljudd ramsa. Nu ska jag säga en sak. Man föds till bög, men man föds inte som religiös. Jag blev helt överrumplad. För jag har faktiskt aldrig hört det här påståendet för. Man föds till bög, men inte till religiös. Varför mobbar kyrkan bögar? Ni präster står och ljugar i predikstolarna. Bibeln är en sagobok. Ni kristna blev hjärntvättade. Varför ber du bordsbön som jag såg att du gjorde just? Och där kunde jag inte låta bli att liksom få lite roligt. För jag har ju faktiskt lagt märke till att jag bad bordsbön. Och jag svarade att jag tackar väldigt gärna alla tre. Alltså han sa att du ska tacka bonden för maten och inte Gud och Jesus. och det här, kyrkan har skaffat sig stora rikedomar med ohederliga medel. Staten tvingar företagen att betala skatt i kyrkan. Och går samfundsskatten till begravningsväsendet, jasså. Och jag betalar flera tusen euro för en begravning. Europas längsta krig, 30-åriga kriget, var religionens fel. Du är dum i huvud som tror på kristendomen. Och det sista som han sa var, de flesta präster är pedofiler och det är säkert du. Och så gick han iväg. Och det där sista, det blev nog nästan för mycket. Alltså han var väldigt aggressiv och gav mig knappt någon syleväder under kanske 10 minuter. Men jag tänkte som så att den här mannen så hade tydligen ett uppdämt behov av att få avreagera sig på en kyrkans representant, en representant för kristendomen. Och det kändes väldigt otrevligt och förutmökande med de här personliga påhoppen. Alltså. För han visade ingen respekt, allt medan arbetskamraterna satt tysta runt omkring. Och jag försökte fråga om han hade dåliga erfarenheter av kristna på något sätt. Men nej, det ville han inte gå in på. Och jag tror att han var ute efter att håna och förolämpa i första hand. Och när jag tänker på det här ärligt efteråt så var jag inte beredd för det här. Jag kanske trodde att jag liksom var intresserad av apologetik och liksom fördjupa mig i olika frågor. Men jag var inte så värst beredd egentligen. Och det var lite som en väckarklocka. Kunde jag ha varit mer förberedd? Kanske kunde jag ha varit det. Om jag skulle vara lite mer inställd på att kanske få ett samtal. Och liksom inte min ljumhet liksom satt mig bara ner med en tidning. Och å andra sidan så vill man ju ibland helt enkelt bara koppla av. Och sen också, å andra sidan så kanske det var viktigt att det fanns någon som lyssnade till honom. Och kanske fick den här mannen på det sättet en liten hjälp på vägen. Nu ja, hur som helst, det var den här berättelsen. Och man kan också rent allmänt konstatera att kyrkans forskningscentral har nyligen publicerat resultat att 27% av befolkningen svarar ja på frågan om de tror på kristendomens Gud. Så vi måste konstatera att vi bor inte längre ett kristet land utan ett missionsland. Och när den här procenten minskar så minskar också förståelsen och respekten för tron. Så om ni vill, ni som nu är i panelen, kommentera den här händelsen, era inledningar eller senare, så får ni gärna göra det. Till exempel, hur skulle ni ha reagerat i den här situationen? Men annars så har jag bett er att hålla, att ni först presenterar er helt kort, säger vad ni, vem ni är och vad ni gör. Och sen får ni 5 minuter på er att hålla en inledning om det här temat. Alltid redo, men hur? Ja, 5 minuter på er. Varsågoda. Johan.
Jag heter Johan Eklöv och jobbar som kaplan i Lappfjärd-Kristinestads församling. Och som jag just berättade här åt någon, så kom jag till tro genom studentmissionen. Och bär på en livslång tacksamhetsskuld till denna organisation som på ett så förtjänstfullt sätt har verkat och verkar ännu. Jag skulle vilja ta fasta på det här bibelstället som du utgick från. Vi ska vara beredda att svara alla som begär själ. Där är nyckeln. Börjar man försöka säga någonting åt någon som den inte alls vill veta och som den inte har några frågor kring, så tas inte särskilt väl emot. Utan det är en människa frågar i avsikt att verkligen få veta. Det är då som vi har vår gyllene chans. Och det där, ett enkelt sätt att hamna in i den situationen är att sätta presskragen på sig och sätta sig ett tåg. Det har aldrig hänt att jag har åkt tåg med pressskjortan på utan att ha fått ett eller flera samtal. Det tar inte 5 minuter så kommer någon. Han kan vara i fyllan eller han kan vara nykter och säga att hör du, att hur kan kyrkan säga och så vidare. Och så är det igång samtalet. Det är så att det har faktiskt hänt några gånger att jag har liksom tagit kragen bort för att få vara lite i fred och sova i kyrkan. Så att jag vet inte om ni har samma erfarenhet än andra, men att det är så det fungerar. Det kan vara skönt att inte ha den som stramar här nu heller. Sådär. Jag tänkte berätta ett par exempel från livet, från min militärtid. Jag hamnade som skrivare på stabskompaniet och där hade jag som min förman militärmästare Engström. En man som hade rykte om sig att vara både elak och hård och besvärlig. Och dessutom var han svår alkoholist, så att han var liksom bakfull så gott som varje morgon. Måste dricka en hel liksom kaffepanna för att liksom komma igång. Och när han sen hörde på något sätt bivägar, så fick han höra då att jag var med i kristliga beväringsgruppen. Så var det ingen ände på glåporden som jag fick höra. Liksom han skämtade och liksom gjorde sig lustig över tron och mig. Och det där. Och jag sa ingenting. Men sen så var det... Vi hade Bengt Lassus som beväringspastor. Och han var då, liksom han är nu, en mycket driftig och duktig person. Så han hade ordnat en andlig eftermiddag på brigaden. Där alla som ville fick befria sig från tjänst för att få vara med där. Och den där idrottshallen var ju full av folk för att inte... Jag tyckte att det är ändå bättre att vara på ett sånt här andligt löjligt möte än att vara ute i skogen och krypa. Så att det var massor med folk. Och det där, och jag tänkte också gå dit. Och det där så. Och det där, jag hade anmält då åt min förman då att jag gärna skulle delta där. Och han nickade så här, det går bra. Och sen upplevde jag ett mycket klart tilltal från Gud. Att han sa åt mig, bjud honom med. Och jag sa liksom tillbaka åt Herren att nej, hur skulle jag kunna bjuda en gudsförnekare med som har hållit på att förlöjliga kristna tron hela tiden? Varför skulle han vilja komma dit? Men det där, att jag slapp inte där, det var så starkt liksom att jag helt enkelt upplevde att jag måste, så att jag sa: Herr militärmästare, får jag ställa en fråga? Ja. Skulle herr militärmästaren vilja komma med mig till idrottshuset i andliga eftermiddagen? Han tittar på mig. Nå ja, jag kommer då. Varpå vi gick tillsammans dit och satt oss längst fram. Och det där gospelteamet var inkallat där och sjöng med Henka Perré och hans hustru Anki och Rita Bergman och hela gänget. Sjöng fantastiskt fint. Och så sneglade jag på Engström bredvid mig och så att det, ögonen började bli röda och det där. Och det rann någonting från öga och han liksom så där tog bort då och då emellan. Han var väldigt gripen. Kanske mer av sången än av budskapet. Nå, och så var det slutet där och så gick det några dagar. Och så var det onsdag kväll, jag hade lång kvällspermission då som man hade på onsdagar då. Och så ringer han till enheten så att den här disjuren kommer springande till mitt rum och säger att militärmästaren vill tala med dig. Nå ja, jag gick till telefon och jag hörde att han var lite i fyllan. Då sa han: Eklöf, du ska komma och hälsa på mig ikväll. Jag skickade min dotter och hämtade. Så sa jag att ja, jag vet nu inte, att jag tyckte inte jag hade någon större lust att sitta där med en halvfull gudsförnekare. Så att det där, jag sa att jag vet nu inte. Nej, utan hon far iväg och hämtar dig och du står vid grinden och väntar. Okej, jag kommer då, så här. Nå, och så kommer jag dit och det där, och så den där dottern släpper bara av mig och kör vidare. Och så går jag in i hans hus där. Och jag hade inte mer än kommit in i vardagsrummet där han satt. Så brister han i gråt. Alltså denna som jag trodde mycket hårda man. Han grät så han skakade hela kroppen. Och det där. Och så sa han att vet du vad? Att det var första gången under hela min det där tjänstgöringstid i militären som någon har velat bjuda med mig någonstans. Tack att du gjorde det. Och det där. Och har Gud någon plats för en sån som mig? Och det där. Och så berättade han om hela sitt liv. Att varför han hade börjat dricka. Hustrun på sinnessjukhus och det ena och det andra. Som hade gått galet. Och vi satt där och pratade till 11:30 på natten. Och sen måste jag skynda mig tillbaka för att inte komma för sent. Och det där, det slutade med att jag bad med honom en lång bön för honom och så här. Och jag vet inte om han kom till tro eller inte, men att aldrig ett ont ord sa han åt mig mera. Han kunde nog lite fräsa åt andra, men inte åt mig. Och sen under flera år, varje gång jag får förbi Ekenäs på väg till Hangö eller någonstans, så stannade jag alltid och gick på kaffe till honom och hade det trevligt och bra med honom. Så han ville det där prata, och därför var han också öppen. Skulle jag ha tid så skulle jag berätta om ett varnande exempel när jag försökte prata med en som inte ville prata, hur dåliga resultat det ledde till, men det räcker inte tiden till nu.
Ja, hej. Jag är förkyld, men jag ska försöka ändå hålla en liten, kommer ett litet inlägg här. Jag heter Kristoffer Skuthella och jag jobbar som ingenjör på Wärtsilä. Och det var nu allt jag tänkte säga om mig, utan jag tänkte gå in på det här som Henrik pratade om här. För jag har varit med om en liknande upplevelse och Det var om en metallarbetare av någon anledning som kom som hade på sig sina. Så och han angrep mig och kom just med en massa sån här anklagelser. Till exempel att varför no, han hade haft en dålig erfarenhet med en präst en gång i tiden och han frågade han kom med det här anklagelsen att prästerna dömer ju allihop till helvete att hur kan de göra det att vem tror de att det är. Hör ni nu? Är det min röst? Bättre nu? Ja, så har han sån invändning att hur kan de ha en sån auktoritet att de dömer människor till helvete? Och han frågar, ja, han kommer med rabbla upp alla möjliga dåliga erfarenheter. Varför måste man be i armén, kom han med? Och just att allt ont som krist som har gjorts då i Guds namn. En massa sån här anklagelser mot mig och då frågar ju Henrik här att hur bemöter vi sånt? Som jag förstår det så att även nu kanske är det ganska omöjligt att bemöta någonting när man inte får en syl i vedre. För varenda gång man försöker säga någonting så kommer en ny anklagelse. Så jag tänker att och dessutom är det inte så stor intellektuell djup i såna här anklagelser utan det är mest sätt att avrage sig på och sätt att få ut frustrationer. Förstås kan man gå ner till den här nivån och bemöta folk. Men om vi går till det här bibelstället då som ofta citeras i de här sammanhangen att var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt med respekt och ett rent samvete. Jag slutar där. Så att det är klart. Kommer någon med korstågsanklagelser. Och säger att och rabblar upp allt vad som har gjort. Allt ont som har gjorts i Guds namn. Så kan man ju enkelt kontra med allt vad humanismen har ställt till med. Kommunism och hur många miljoner som har fått sätta livet till där. Att fast man räknar ihop allt vad som har hänt summerar ihop allt vad som har hänt, vad som blivit gjort i Guds namn så kommer man ändå inte upp till bråkdelen av vad som har gjorts i sekulär ideologis namn. Det är klart man kan svara på det här sättet men man gör ju bara situationen värre och gör den här situationen mer spänd så jag tänker att sådana här saker så vissa anklagelser måste man helt enkelt vara beredd att ta emot för att sen hoppas på en möjlighet att sen få diskutera mer på djup och be för de här människorna. För idag med den här som anklagar mig så idag har jag en god relation med just den här personen för jag sa inte desto vidare då utan jag tog en diskussion med honom sen längre fram när saker och ting hade lite lugnat ner sig och jag märker dessutom att när man låter folk avreagera sig på det här sättet så är det ofta mycket mer mottagliga sen kanske när man är på tumman hand eller när man får de möjlighet att ställa en fråga som får dem själva att reflektera över saker och ting att man kan kasta fram någonting vad tror han själv om Gud vad tror han om Jesus. Bibeln säger att alla människor intuitivt känner till Guds existens. Stämmer det här eller stämmer det inte? Man kan börja ställa sådana här frågor tillbaka, tvinga dem att fundera igenom hur de har det med Gud. Så på så sätt är det klart det finns ett utrymme för sån här väldigt eldfängd debatt. Nu säger jag att det finns För nu har vi ändå exempel i Bibeln på att Paulus faktiskt konfronterar ideologier och filosofier och river ner dem och avslöjar att de är motsägelsefulla och inte håller för logisk granskning. Vi har till och med profeter i Gamla testamentet som gör narr av andra religioner och livsåskådningar. Nu finns det ett utrymme för sånt, men jag tänker att när man har att göra med vanligt folk så bär inte så mycket frukt, utan man får vara beredd att svälja helt enkelt stoltheten ibland och ta några smällar för att sen få lägga fram den kristna tron.
Ja. Har du någonting viktigt ännu som försöker vi begreppa att få mera tid sen också?
Jaha, är det min tur nu? Hörs det någonting? Ja, jag heter alltså Thomas Hillman. Jobbar som lärare i en skola eller två. Och det här undervisar i fysik och matematik och kemi mestadels. Hur man kan försvara den kristna tron och det här, i vilka forum man gör det, om det är i diskussioner eller i skrift eller någonting sånt, så det varierar säkert mycket mellan personer. Att det beror på hur man är van vid att kommunicera, vad man tycker om att göra. Att en del tycker som om att skriva och andra kanske hittar några andra former. Ofta så händer det att jag från min dagliga verksamhet hittar exempel som jag kan använda som motargument mot någonting som jag hör. Till exempel om någon kommer, vilket händer ganska ofta, och undrar hur man kan tro på en 2000 år gammal sagobok som Bibeln. Och då är det ganska så lätt att påminna om att jag, om nu inte dagligen så ganska så ofta, så undervisar jag om Pythagoras sats som är 2500 år gammal. Och inte det blir något sämre på det, utan det kan fungera lika bra ändå. Jag tror inte att någon egentligen någonsin vinner en debatt eller en diskussion. Åtminstone tror jag att det händer väldigt sällan. Det man kan uppnå i en diskussion eller en debatt är att man kan bemöta enskilda argument. Till exempel just det här om att åldern är väldigt avgörande för hur bra ett påstående är. Och den människa som man diskuterar med kanske kommer ut ur den här diskussionen nog fortfarande lika kritiskt inställd till kristendomen, men kanske med insikten om att just det här argumentet inte fungerar så bra. Och då kommer den här människan kanske till nästa diskussion med den förhandsinsikten att man kan ta hänsyn också till ganska gamla utsagor. Och sen kanske i följande diskussion något annat motargument faller. Sen tror jag också att man måste inse ibland att alla diskussioner eller kommunikationer inte har en möjlighet att leda framåt. Och det finns exempel också i Bibeln på situationer där det inte går att föra en diskussion. Det fanns den här historien, jag tror den är i Lukas 20, om människor som kommer till Jesus och det här frågar om vilken fullmakt han har att tala som han gör. Och så ställer han en motfråga, någonting om det här Johannes döparens dop och varifrån det kom. Och så börjar de här människorna då fundera med varandra att om vi säger så går det så. Om vi säger så blir folk arga på oss och så kommer de och säger att vi vet inte riktigt. Och det som händer så det är att det här Jesus bara säger att då berättar inte jag heller om den här saken. Och så slutar den historien och evangeliet går vidare med några andra händelser. Och det är ju kanske en lite konstig berättelse att Jesus inte vill tala med de här människorna. Men det finns situationer där det är så, när människor uppenbart mera bryr sig om vad andra ska tycka eller vad man får tänka i samhället idag. Så då kommer man inte med en diskussion om sakfrågor så hemskt mycket längre. Då kanske det, om man alls kan säga någonting, så kan man då istället börja ifrågasätta det här att man måste rätta sig efter tidsandan och sådana saker på ett väldigt, väldigt allmänt plan som kanske inte har så mycket med religiösa frågor att göra egentligen. Kanske jag inte ska säga mer om just det här, utan låta mikrofonen gå vidare.
Hörs det via den här? Ja. Ja, jag heter alltså Victoria Grönlund, hemma från Vasa, bor nu i Sundom sedan 2,5 år tillbaka med min familj som består av man, David och 3 barn. Och jag jobbar då som psykolog vid Vasa regionala företagshälsovård. Ett tag jobbar jag deltid med studentmissionen som vi just hörde om. När jag tänker med den här rubriken alltid redo eller om apologetik så föreställer jag mig på något vis att en människa som är kristen och som blir väldigt ansatt, det är någon som kommer och men varför tror du det där och varför är du kristen och hur kan det stämma att Jesus har uppstått? Är Bibeln sann? Och då om man kan sin apologetik så har man läst på kanske till kanske Stefan Gustafsson, kristen på goda grunder. Och då liksom så svarar man så här och kan allting. Och det är väl apologetik och det är att vara redo. Men problemet för mig åtminstone är att sådana här tillfällen så uppstår väldigt sällan. Jag gick i gymnasiet, då hade vi frediga debatter och det var roligt. Och jag hade läst på och jag tyckte att jag är ganska käftig så det gick bra. Men också när vi studerade så blev det nu som bra diskussioner och speciellt under fester och sånt där. Sen blev jag vuxen och blev mamma och umgicks med en massa småbarnsmammor som pratade om blöjbyten, barnuppfostran, heminredning, renovering av hus. Och jag hade tråkigt. Jag tänkte, hur i all sin dag ska jag evangelisera när folk pratar om blöjmärken? Det verkar helt enkelt som att frågorna, de ställs inte bland de människor jag har umgåtts med de senaste 10 åren. Sist någon faktiskt frågade mig varför jag är kristen, det var sommaren 2003 som ett resultat av att jag hade en t-skjorta som studentmissionen hade tryckt där det står jag är kristen, fråga mig varför. En nappa på det, det var ju vackert så, men det är 9 år sedan. Faktiskt, sista julfesten med studentmissionen så pratade jag ganska länge med en som inte var kristen. Men det var ju lite fusk, man kanske inte kan räkna med det för jag var på jobb med studentmissionen. Så det är ganska naturligt att frågor om sånt kommer upp och jag hade hållit ett tal. Så vi har en situation där man kan förbereda sig på att försvara kristen tro men ingen är intresserad av att höra det. Frågor om kristen tro verkar inte riktigt ha någon plats i vardagssamtalet i vårt land idag. Åtminstone inte bland min generation. Jag tror det finns en massa andlig hunger. Men folk vet inte att kanalisera den. De kommer inte och frågar hur ska jag bli frälst? De kommer inte och frågar har Jesus uppstått från de döda? För det finns inte i folks tankevärld idag hos de allra flesta. Kanske de människorna kommer det till folk med prästkragar. Det är ju roligt att sådana finns, men till mig kommer de faktiskt inte. Ja. Så jag skulle säga, vårt absolut viktigaste uppdrag idag, vad behöver vi vara redo för? Det är att visa på relevansen av kristen tro. Folk frågar inte efter dem, för de tänker inte sådana banor. Det är vi som måste visa på kristen tro är relevant för var och en. Och det jag utgår från nu är ganska mycket mina patienter som alltså är arbetande människor som mår dåligt av en och annan orsak. Nästan allihopa kommer till mig och säger livet är tomt, livet är meningslöst. De ser ingen mening med sitt liv. Och jag sitter där och funderar, har de inte några kristna runt omkring sig? Har de inga människor som har visat på dem att det finns ju hopp? Det finns ju förlåtelse från synder. Det finns ju en vän som kan frälsa dem, som kan gå med dem. Och jag måste ju vara neutral i mitt jobb. Men jag brukar fråga så här, att vad har du i ditt liv som ger mening? Jag vet inte. Nåja, barnen eller någonting sånt. Och ibland säger jag att nu är det så att psykologi kan inte ge dig mening. Att det är utanför psykologins område. Där måste man kanske fundera att vad har religionen att erbjuda? Vad har filosofin att erbjuda? Vad tänker du i sådana frågor? Och de flesta ser helt förvånade ut. Ja, det har jag inte tänkt på så mycket. Jag vet inte, jag är nog inte troende, men jag vet inte riktigt vad jag tror. Så det verkar som att den här tanken att koppla ihop sin tomhet, sin meningslöshet med religiös tro, det har inte alls, de har inte kopplat det. De har inte hoxat på att det skulle kunna vara möjligt. Det är intressant att nästan alla mina patienter upplever ju yogan som det som ger dem lite ro och sånt. Så i yoga kan man söka, men ingen hoxar på att fråga att har man Jesus ett svar i det här? Och då tycker jag att det absolut viktigaste, vi måste be om att de människor som vi kommer i kontakt med, att vi ska få översätta evangeliet, att vi ska få visa, hej det här är verkligt, det här angår dig idag. Jesus har något att erbjuda. Det är lite konflikt nu med vad ni andra har sagt, att inte man själv ska initiera, men jag tror faktiskt att man måste göra det. Jag håller med er att jag kan inte gå upp och börja argumentera för Jesu uppståndelse i 10 minuter om ingen har ställt frågan. Jag måste börja med var människans behov är, men jag måste själv initiera och visa på Gud. Och hur gör man det då? Men för det första, vi har kontaktytor med människor. Alla har vi grannar, folk som har samma intressen, filateli, entusiaster, släktforskare, sådana som går på jumpa med er, släkt, vänner, sådana som jobbar med er. De människorna måste vi börja med. Och be till Gud. Det finns ett bibelord som jag har tänkt mycket på i höst, där det står: be Gud att han öppnar en dörr för ordet, så att vi kan förklara det hopp vi tror på. Jag tror vi måste börja där. Be att Gud visar vem ska du rikta in dig på. Vem är öppen för att höra någonting? Det här gjorde jag i min frustration för några år sedan, då jag var hemma och diskuterade blöjbyten. Och Gud ledde mig, tror jag, till en kvinna via då en sån här mammagrupp. Vi började träffas i parken och började prata då sånt som man nu pratar om. Och en gång sa hon att hon har blivit helt chockad, att som förälder har hon märkt att hon har en massa negativa känslor som hon inte trodde hon skulle kunna ha. Att hon kan bli så arg på sina barn och hon blir som rädd, för att hon älskar ju sina barn. Hon kan inte förstå att hur har hon såna hemska känslor. Och jag lyssnade liksom och kände ju förstås igen de där känslorna. Jag har skrikit som en ragata väldigt ofta. Men jag kom på att jag har inte alls blivit det minsta rädd för det där. Och jag sa till henne att jag känner nog igen de där känslorna. Att jag har helt också känt samma sak. Så jag menar att för mig har inte blivit liksom en förskräckelse. För att jag har växt upp med att jag vet att människan är en syndare. Och nu har jag fått en aha-upplevelse. Aj, det är det här det betyder. Det är det här som är att jag är syndare. Nu vet jag vad det betyder. Men jag har ju också lärt mig att Jesus finns. Att Jesus dog för mig för att förlåta mig. Så att jag liksom, jag mera ser vad det handlar om nu och är glad att det finns en lösning. Och hon var sådär, jaha liksom. Och det där blev sen början till en lång diskussion som fortsatte också andra gånger. Där vi började med hennes behov, men jag kopplade till den kristna tron. Sådana tillfällen tror jag vi måste be om. Ett annat sätt som vi kan visa på relevansen är om folk har problem. Man kan erbjuda förbön. En mamma hade en baby som inte sov på nätterna utan skrek och var mest vaken. Och jag kände inte den här mamman så jättebra. Men vi brukar nu dricka kaffe i en grupp där folk som bor nära oss. Så skrev jag text med henne bara och frågade att om du inte har någonting emot det så kan jag be att din baby sover. Hon skrev tillbaka, nej, inte har jag något emot att du ber inte. Då tänkte jag, då skrev jag text till mina kristna vänner, nu måste ni be för nu är Guds ära på spel. Ungen ska sova i natt. Och ungen sov. Och jag frågade henne, hur sov din unge? Ja, faktiskt så sov han hela natten för första gången. Och jag skrev med lite smileys på Facebook, jag tror ju nog jag vet vad det beror på. Det blev inte sen någon vidare diskussion. Vi träffades i gruppsammanhang. Där inte jag känner mig riktigt bekväm att gå in på det. Men det var ändå ett litet vittnesbörd där hon fick veta om Gud. Andra tillfällen, när någon dör, så ger det ju väldiga möjligheter att vittna. Det var så att min pappa dog för nu 1,5 år sedan. Och då beklagade ju sig folk. Och det var en mamma till min kompis som kom in och skulle hem. Kompis hade varit och lekt. Och det var första gången jag alls pratade med henne. Och frågade nu sådär. Först såg hon Jesus-tavla i vårt hem. Att jaha, aj, är det Jesus? Så jag tänkte, ja, det är Jesus. Att han är lite vår idol här. Att, jaha, sa hon. Så började vi prata. Hon frågade, vad gör dina föräldrar? Och jag sa att ja, no, att mamma bor nu i Aravais. Men att pappa dog här för 1,5 år sedan. Oj då, liksom beklagar och sådär. Och pratade vi lite om det här. Att ja, det är jobbigt att folk dör och åldras och sådär. Men så sa jag att ja, men att det är en ganska stor skillnad tror jag. Vad hur man tror om döden. Att vi är kristna och tror att pappa nu får vara det här i himlen med Jesus. Och det är en stor hjälp. Men jag tror att vi får träffas igen. Och hon var, jaha, vilken religion tillhör ni? Så det säger någonting om läge idag. Men man kan, där hade jag ett val. Vill jag själv börja prata om det här? Jag vet precis att det inte alls är kulturellt acceptabelt att erbjuda förbön till höger och vänster. Det är inte alls vad folk förväntar sig att koppla in Gud i diskussionen. Men jag vet, det kommer inte de diskussionerna om inte jag sätter igång.
Okej. Okay. Tack ska ni ha alla för de här inspirerande och fina inledningarna. Och det finns mycket här, många trådar som vi kan anknyta till. Och ni har säkert redan kommit på några frågor. Ni ska få lite tid här. Vi ska fortsätta diskussionen här nu först. Och jag tänkte lite anknyta till det här som Vicke tog upp, nämligen det här att svårigheten att överhuvudtaget få de här samtalen, de här frågorna, att en direkt sån här apologetisk fråga, så menar Vicke att hon fick för 9 år sedan, men du gav sen exempel på lite samtal så här som nog har uppstått. Men har ni nu här i panelen liksom tankar om det här, att hur ska man hitta en gemensam plattform på något sätt med människor som söker? Johan.
Ja, det är nog ännu lite. Ja, förlåt. Jag är nog ännu lite inne på min egen linje här, kanske lite avvikande från dig, att det där, att för att det ska bli till någonting så måste den man talar med liksom vilja höra, vara beredda att svara. Och det där, och då brukar man säga att vi kristna är den enda bibel som världen läser. Och det där, och våra liv borde vara sådana att de väcker frågor. Fullkomliga kan vi inte vara, det helt klart. Men vi kan vara på det sättet äkta, att vi ber om förlåtelse när vi har gjort något fel istället för att vidhålla att vi inte har gjort något fel. Och vi kan försöka vara tjänstvilliga. Vi kan i en arbetsgemenskap ta en arbetskamrats arbetstur. Vi kan säga, om vi är präster, att hör du har så mycket det där veckoslutet. Jag kan ta 2 gudstjänster, du har nog tillräckligt du också annars. Och så vidare. Det är för vårt kött en obekväm väg, vår gamla människa. Jag tycker inte om sånt. Men på en arbetsplats eller någonstans så skapar det frågor. Förr eller senare kommer någon att säga, hör du, varför sa du så där? Varför gjorde du så där? Och då har vi liksom en gyllene chans att vittna om vår Herre som svar på en fråga. För då lyssnar människan.
Jag skulle hålla med Johan här. Att bästa sättet att skapa de här kontaktytorna som... Så det är nog genom att leva det kristna livet, för att det är en markant skillnad mellan om man räknar med Guds hand bakom allt som händer eller om man räknar med att det bara är en slumpmässig värld där allting bara händer av någon anledning. Att när man ser motgångar och tragedier som någonting som kommer ur Guds hand ytterst sett, som är designat av honom för ens bästa, otroligt nog. Och om man tackar Gud för allt gott som händer in och inte själv tar äran, så här kommer det här att synas, att man är annorlunda. När hela ens värld intrasar, när någon motgång sker, när man får som man vill, eller när allt man har satt sitt... Så när man har Gud så är det lätt att sätta allt sitt hopp till någonting. Att man hoppas på att barnen ska få växa upp och bli stor. Man ska få se dem bli till någonting. Och familjen ska må bra, och man ska få ha ett fint hus och gå vidare i karriären. Men såna här saker, om inte man ser Gud bakom allt det här, så när man förlorar någonting av det här, så är det lätt hänt att hela världen går i kras. Men som kristen så har vi någon orsak. Klart vi kan sörja, men de här sorgerna så börjar inte äga oss på samma sätt som det gör för någon som inte tror på Gud, som inte känner Gud. Så det är främst, tror jag, i motgångar det syns att vi har någonting annat, och det är då frågorna kan komma. Men så och förstås att be för tillfällen är förstås en viktig sak. Men jag tror man kan vissa kanske har den här gåvan att få fram de här situationerna av, som att man har talets gåva att få fram de här situationerna lätt. Jag är inte sån, utan jag har provat någon gång att pressa fram det här i köttet, de här situationerna, men det har bara lett. Jag har bränt broar med människor och det tar en stund för det här relationen har normaliserats igen. Så, men som sagt, jag skulle säga att leva ett trovärdigt liv överlåtet av Jesus är någonting som man inte kan, det syns helt enkelt i den här världen. Så det tror jag är bästa sättet att skapa de här möjligheterna, kontaktytorna.
Jag tror också att man behöver söka sig i samhället i sådana sammanhang där folk annars också ställer lite mer djupsinniga frågor, där folk tänker på någonting annat än heminredning och kakelens färg och sånt här. Så till exempel i skolvärlden så är det väldigt normalt varje gång som det ska göras nya läroplaner att man ska titta väldigt djupsinnigt på den här värdegrunden och fundera på vad man tror om att människor elever egentligen är för någonting och vad som är värt att sträva till i livet och vad folk ska fostras till. Det är liksom på en helt annan nivå diskussionen då, och de här sakerna återkommer ju med några års mellanrum. Det här är ett sammanhang där jag har märkt att man väldigt lätt kommer in på diskussioner också som har livsåskådningsmässiga dimensioner. Man kan också stöta på ganska mycket motstånd just i sådana här sammanhang. Folk är inte vana vid att Gud får komma in i skolan, utan folk är vana vid att där så är det humanismen som regerar. Så man kan vara beredd på lite motstånd också. Men samtidigt så är det en väldigt positiv möjlighet att föra fram någonting som kanske, om det inte alltid är explicit kristendom, så i alla fall leder att det håller.
Ja. Ja, apropå kontaktytor så jag håller helt med om att det är viktigt att våra liv är väl de största vittnesbörden. Ett problem som jag ändå ser är att vi kristna har en tendens att leva våra liv lite för oss själva. Vi umgås med varandra, vi umgås i kyrkan. Så få människor, okej, de kanske får en bild av att vi är någorlunda hyggliga på arbetsplatsen, men de ser inte vad vi egentligen tänker på. De ser inte vad som motiverar oss. De ser inte om vi är ledsna eller inte, om vårt hus brinner ner. Men förmodligen är vi lite ledsna nu då. Men hur som helst, alltså att vi lever kanske inte nära icke-kristna. Och det tror jag att skulle vara en utmaning för oss alla, att våga komma nära icke-kristna. Våga bjuda hem dem eller våga få på länk eller på promenader. För att det, under de normala umgängesformerna som också samtalen uppstår. Så det tror jag att det är viktigt.
Ja, och här finns det igen flera intressanta saker. Jag tänker lite på det här som Thomas lyfte fram, alltså i yrkeslivet så kan man möta på frågeställningar där frågor om livsåskådning och Gud blir aktuella. Och har jag nu helt fel om jag tänker så här att det är väldigt viktigt att man själv har integrerat också Gud i ens yrkesliv, liksom i det här tänkandet och liksom praktiserandet. Alltså för oss som präster är det kanske självklart, men förhoppningsvis. Men hur är det för ingenjörer och lärare och psykologer? Och andra, får ni hjälp med det här på något sätt att integrera Gud? Hur ska man som kristen förhålla sig till sitt yrke? Har ni som studerande till exempel fått hjälp med det?
Ja, alltså, menar du i praktiska livet hur vi lever som en kristen arbetare eller?
Ska vi säga så här att hur, vad betyder det för dig att du är kristen som ingenjör jämfört med om du skulle vara ingenjör som inte är kristen?
Ja, jag kan säga sådana generella saker som ju, det finns ju många saker på en arbetsplats som med tiden blir helt accepterade, till exempel att man kanske fuska med det ena och det andra och fuska med reseräkningar till exempel. Eller fuska med vad som helst. Ja, eller, ja, det finns många sätt med en stor organisation att som man noterar att här blir det som helt enkelt rutinmässigt att folk gör vissa saker på vissa sätt. Fast allihopa vet att det är helt enkelt okej. Och då, och där är det ju, jag tycker det är viktigt som kristen att inte dras med, och det här är ju allmängiltigt, det gäller inte bara arbetsplatsen, utan att inte dras med i världens sätt att göra saker och ting. Och det här gäller ju oavsett vilken position man har i samhället. Så ja, det skulle jag säga, det är det som jag kommer på först i alla fall.
Ja, det här är ju definitivt ingen lätt sak, och jag kan väl inte säga att utbildning eller någonting i den stilen skulle stödja det särskilt kraftigt. Men det finns, tycker jag, för mig som lärare ett stort behov av att integrera just yrkeslivet med det andliga livet. Att man inte sitter på söndagen i kyrkan och tror att människan är en fallen syndare och sen på måndagen kommer till skolan och tror att människan innerst inne är god och försöker lösa alla skolans problem på den basen. Så det här behovet av integration finns. Väldigt mycket av det för mig var i fråga om ett sådant enskilt sökande efter kunskap och sätt att se på saken. Vem vet, kanske församlingarna mer skulle kunna fundera på just hur man kan integrera den kristna tron i olika typer av yrken. Jag tror inte att en till exempel sekulär lärarutbildning eller ingenjörsutbildning eller någonting sånt nödvändigtvis gör det så här starkt.
Ja, psykologin kommer ju ofta ganska nära också, tycker jag. Eller det blir relevant med trosfrågor, eftersom den försöker fundera på vem är människan och hur blir man, hur hanterar man skuldkänslor och sånt där. Så jag tycker att det är väldigt naturligt att de här kopplingarna finns. Däremot lär man ju sig inte kanske, eller överhuvudtaget lär man ju inte sig det i utbildningen. Men det kan man själv lära sig, för det finns jättemycket god litteratur och det finns Bibeln. Och det påverkar garanterat mitt arbete på det viset att jag ber alltid före jag får en klient. Så ber jag för den klienten. Jag ber för mig själv att jag ska få vishet. Jag tar väldigt upp frågor om förlåtelse, eftersom ofta tror jag bitterhet kan vara en knut som gör att människor mår dåligt. Och ja, det är väl på det viset det så där konkret märks. Sen tror jag väl att det märks genom de frågor jag ställer också. Eftersom jag just tar upp frågan kring mening och sånt där. Ja.
Mm. Tack. Kristoffer.
Jag tänkte, kom på en sak här när vi satt och diskuterade om just det här hur man integrerar då. Jag skulle säga bristen på integration mellan teologin och den här världen vi lever i. Och jag tycker den tar sig främst uttryck i den här människosynen som jag har kommit att dominera idag. Som den här upplysningstidens det som man resonerar sig fram till då, nämligen att människan innerst inne vill det goda, men att det är de omgivande strukturerna som på något sätt får henne att göra det onda. Det här är någonting som går igenom, tycker jag, överallt. Till och med på företag, när man tar policies på högsta nivå om hur man ska förbättra effektiviteten i samhället, i organisationen. Så ser jag helt klart den här premissen är att alla som jobbar här vill egentligen allas goda. Är överhuvudtaget inte självintresserade alls. Utan vi behöver bara locka fram det. Det här är någonting som går fram i skolan, tror jag, är riktigt tydligt. Den här. Och förstås i politiken är det ju helt tydligt att det ska nya lagar, det ska skärpningar göras hela tiden. För att vi ska få fram det här goda som ligger in i människan. Och, det här, och när ett samhälle slår in på den här vägen och hela tiden utgår från den här människosynen, så är det samhället dömt att gå under. För från den dagen kan man inte längre stifta en enda god lag eller fatta en enda god reglering, utan allt kommer att göra saker och ting värre konstant. Och det är på den vägen det här samhället är in på. Och det är nog en förbannelse, och den här kan ju inte brytas på något annat sätt än att alla blir frälsta, eller majoriteten av folket, utan när vi har slagit in på den där banan, så är det bara att bevittna hur det blir värre och värre. Inom ekonomin som råder är det samma sak, och att man tror att människan är lika produktiv, hon vill producera åt alla andra människor oavsett vad man gör, hur man reglerar henne. Inte det så inte, utan det är, människan är självcentrerad. Så är det bara.
Mm-hmm. Världen är dömd att förgå på grund av vår synd. Om vi tror på ett evigt hopp som kristna. Mm. Har ni ännu några tankar om det här, Johan?
Ja, jag skulle gärna dela med mig ett litet exempel som just visar hur det kan gå när man försöker pracka på någonting som den inte liksom har frågat om och inte är intresserad att lyssna på. Det där när jag studerade Helsingfors i tiden och var med i studentmissionen och ganska nyligen hade kommit till tro, så det där, när det var en kristen kamrat till mig där som hade börjat bjuda med en barndomsvän till studentmissionens möten. Den här vännen, han studerade vid Tekniska högskolan, var mycket fiffig och det där och hade mycket sådana intellektuella tvivel. Nå, jag tyckte då att jag hade svar på sådana frågor, så att utan att han själv hade bett om det, så började jag liksom säga liksom hur saker och ting låg till. Och som ung och ivrig kristen kanske på ett ganska sådant aggressivt, attackerande sätt. Att hur kan du nu som är med här på mötena säga att det är si, att förstår du inte att det måste ju vara på det här viset och så vidare. Och han blev bara argare och argare. Och det resulterade att han slutade komma till studentmissionens samlingar. Jag hade liksom förstört någonting. Men det slutade inte med det, utan sen ett halvår senare så började han komma igen, helt frivilligt. Och borta var alla de här aggressiva invändningarna mot kristna tron. Och så berättade han att nu har han riktigt liksom kommit till klarhet. Han hade gått med, det var en bönegrupp där i Tekniska högskolan. Som inte alls gick ut på att diskutera några högtflygande frågor. Utan det där, man samlades för att be för varandra och lovsjunga ungefär. Och där hade det klarnat för honom. Liksom. Där hade han blivit omsluten av en gemenskap som brydde sig om honom och bad för honom. Och saken hade rätt upp sig och det visade sig att inte var de där intellektuella invändningarna så särskilt viktiga för honom, utan det var snarast en sköld som han hade satt upp liksom för att värja sig mot tron. Så att det där, lyckligtvis så kom man. Och det har jag märkt många gånger att liksom det är inte alltid liksom det där att det kan låta tokigt att säga det på en sån här apologetisk konferens, att det är inte de här frågorna som är det viktigaste, men att det där min erfarenhet är det att liksom när relationen till Kristus klarnar, så är det förunderligt hur de här andra frågorna börjar falla på rätta platser också.
Mm-hmm. Ja.
Ja, jag tänkte bara kommentera det där. Det där visar ju på något vis att den här mannen hade fått möta sina behov genom gemenskapen. Att om man börjar där, man utgår från att vad behöver den här människan? Om människan är ledsen så finns man där och tröstar. Och på det viset visar liksom Guds kärlek. Då är man ju liksom där och visar på det aktivt. Och kanske tar ett initiativ att få på kaffe med människan eller få på länk eller bjuda med någonstans. Så på det viset så den här det öppnar, tror jag, just dörrar för ordet. När man ser människans nöd och när man försöker besvara den längtan som finns där.
Mm. Bra. Kan vi gå över till nästa? Innan vi gör det till publiken, vi ska få lite extra tid här med det här serveringen. Men ännu är att kan man göra någonting för att förbereda sig? Alltså ni har sagt en hel del redan om att liksom skapa de här kontakterna, att allmänt vara öppen och mottaglig och skapa gemenskap. Men så här konkret, Kristoffer.
Jag tycker att man måste helt enkelt vara genomtänkt i vad man tror och vet vad man tror på helt enkelt. För att jag personligen så har jag nog varit med om människor som de kan inte tänka sig att ens, eller de har de här intellektuella invändningarna mot den kristna tron. De får inte helt enkelt att gå ihop. Hur kan vi ha en allsmäktig Gud och god Gud samtidigt som inte alla människor blir frälsta? Eller varför ska han, visste ju att syndafallet skulle äga rum. Varför skapar han just den världen där syndafallet skulle äga rum och inte en sån värld där syndafallet aldrig skulle äga rum? Och varför, eller varför släppte han in ormen i lustgården? Varför tillät han det här? Han skulle kunna förhindra det här. Och han är ändå god. Han är allsvetande och allsmäktig. Människor har många invändningar mot det här. Och jag tycker nog ändå vi ska kunna besvara de här frågorna. För att nå är det en stötesten för intellekt. En stötesten helt enkelt. Om man vi är ju trots allt intellektuella varelser. Vi människor och vi tänker logiskt. Och så att Gud skapar oss. Och det är inte tänkt att vi ska tro saker som är helt inte konsekventa. Och nu har jag varit med om det och jag har blivit konfronterad av människor som har haft det, som jag har förstått, genuina frågor om det här. Och har fått svar och så har de varit tysta sen. Och jag märkt att de har begrundat det här och inte kommit med några invändningar efter det. Utan de har varit nöjda med svaren och förstås, rätta svaren övertygar ju nödvändigtvis inte någon, men att tycker de har något ett värde i sig. Så, men att det har ju blivit lite så i den tid vi lever i att det är den här empirin och vetenskapen som ger oss kunskap. Och den ger oss kunskap. Men att den moderna uppfattningen är att den är enda vägen till kunskap, den vetenskapliga metoden. Och att uppenbarad kunskap är förbjuden. Att det finns ingen så att finns det en Gud så kan vi helt enkelt inte ha någon kunskap om honom. Utan det här är någonting, och man får absolut inte påstå att man har hittat sanningen om Gud, för då är man intolerant. Utan det är den här endast, och det här lite påverkar, det här har krupit in i kristna medvetanden. Och tyvärr fått ett starkt fotfäste. Så att vi till och med kanske ibland inte ens tror att den är logisk hållbar, den här tron vår. Utan att det är helt enkelt, det finns vissa lösa ändar. Att vi måste helt enkelt bara tro. Att det är det som är den här kitten som håller ihop alla de här dogmerna, att det, vi måste bara tro fast det är motsägelsefullt till och med. Jag tycker att det är ingen väg vi behöver ta. Att Gud är sann och Gud har skapat oss våra hjärnor så att det ska nog vara intellektuellt hållbart då. Mm.
Thomas.
Hur kan man förbereda sig på apologetiska diskussioner? Man kan gå till biblioteket och skaffa en bok som är kritisk till kristendomen, som förespråkar ateism eller någonting sånt. Om inte man hittar själv kan man fråga bibliotekarien. Det är bra att läsa kristen litteratur, men jag tror nästan ibland att för var tionde eller tjugonde kristen bok man läser så borde man läsa en som är negativ till kristendom. Men då blir man förberedd på den typ av tänkesätt som man kan möta i samtal och diskussioner någonstans. Om man upplever det svårt att förstå hur man ska bemöta någonting som man har träffat på en sån bok, så kan man fråga någon annan kristen.
Har du någon före som vill säga någonting? Ja, okej, okay, så kommentar. Bra.
Jo, jag kan säga att bästa apologetiska boken jag har läst, jag håller helt med Thomas här, att bästa apologetiska boken jag har läst är av Bertrand Russell, en av största antikristna humanistiska filosoferna på tidigare hälften av 1900-talet var han väl som störst då. Ja, han skrev ärliga, jag tänker mest på filosofins problem, en kort bok på 100 sidor. Tycker det är bästa manualen i apologetik som finns, för en ärlig genomgång av humanistiskt tänkande på olika områden. Och han får inte att gå ihop. Men att, och som kristen är det här bra, tycker jag, intellektuell ammunition. För att visa ganska långt hur vilket tillstånd humanistiskt tänkande befinner sig i när det är som bäst. För Bertrand Russell var ju en klipsk man. Så.
Och så Vicky.
Ja, det var bra tips att låna icke-kristna böcker på biblioteket. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag tror att det här är... Vad ska jag säga nu? Ja, man ska ställa sig två frågor. Ett, varför är jag kristen? Se till att du har ett svar på det. Det är var och ens plikt att ha ett svar på det. Se till att du vet varför kan man lita på Bibeln. Varför kan jag tro att Jesus har uppstått? Då kan du det mesta. För det andra, fundera. Varför är Jesus relevant för mannen på gatan? Det behöver du veta för att motivera en annan att det här kan gälla dig.
Nu tror jag nog att det är dags att vi låter er andra ställa frågor, kommentera.
Ja, det är två av deltagarna här som har talat vackert om studentmissionen. Det är Johan och det är Vicke. Samtidigt har det ju framkommit att det just är ni två som tänker lite olika, som rent av att tala lite mot varandra. Johan sa här i början att vi ska inte svara på frågor om kristendomen förrän någon ställer dem. Och Vicke sa att det där kan vi inte vänta på, att vi måste nog börja berätta redan innan frågorna kommer. Vem av er ska vi tro på nu riktigt?
Nej, förstås.
Ja, nu får ni svara.
Micken.
Kan du skicka det här till Johan?
Jag ska bara som en kommentar. Jag har testat båda grejerna väldigt mycket. Kommit till att den här nu som jag mera stannar för är mycket effektivare. Så det är bara därför jag håller mig till den.
Får jag kommentera? Ja, jag måste säga, jag är lite förvånad. Jag har nästan svårt att tro att vi faktiskt är så oeniga som det låter. Och jag undrar om det beror på att du föreställer dig att man liksom ska aggressivt gå till attack. Liksom, varför tror du så här? Tror så här? Och det håller jag med om, att det funkar ju inte om inte det där intresse finns. Men det jag menar är mer kanske på ett personligt plan. Visa på alltså vad Jesus kan ge. Alltså på ett väldigt så här positiv approach. Jaha, du är ledsen. För mig brukar det hjälpa att be till Gud. Vad tycker du om det? Jag har aldrig mött något negativt alls när jag har sagt på det viset. Däremot kanske att folk inte vågar gå vidare, att de blir lite så här trevande och blyga. Och då är jag ju så pass känslig nog så jag slutar prata om det. Och det är kanske det som är viktigt, att man inte går på som en ångvält. Men säger man bara ger en liten öppning, då ger man ju möjlighet för en människa. Dels säger de att jaha, okej, hon är kristen, okej, är det relevant? Och sen får de själva fundera, då vill de ta upp det mer eller vill de inte ta upp det? Men jag tror inte att de blir kränkta om man gör det på ett smidigt sätt. Och för mig funkar det.
Och där är vi kanske olika personligheter också, att Vecke, för Vecke funkar det bra, men Johan som är så här stor och kan se farlig ut för någon, så kanske måste vara försiktigare. Vet. Ja, flera frågor.
Ja, till dig, faktiskt efter er första omgång sådana munturer, talturer, så kom jag att tänka på en predikan som jag hörde för några år sedan. Och jag minns inte vad texten var, men temat för söndagen var någonting om Kristi vittnen. Och i den här predikan så framhöll prästen att det, han tog exempel från en rättegång, att det är skillnad på om man är ett vittne eller om man är en försvarsadvokat. Att den här rollen är olika. Att är man ett vittne, så då ska man inte ta ställning för eller emot vad någon har gjort det, utan säga, jag har sett det, jag har upplevt det, jag har hört det här. Sen är det försvarsadvokatens ansvar då att försvara det där. Så kanske det är helt olika roller i olika situationer, vi talar om lite olika saker. Är vi ute för i apologetik att försvara kristna tron, eller vittnar vi om vår kristna tro?
Jo, jag tänkte på det exempel som Johan berättade, som han tyckte var misslyckat när han liksom använde apologetiska argument. Att behöver det ha varit så negativt, att det kan ha varit en del i processen att du liksom avväpnade honom. Att han liksom, du tog bort hans intellektuella hinder, och då exponerades han kanske mera för evangeliet som han då fick i den här bönegruppen. Kanske han inte skulle ha varit lika beredd om du skulle ha gjort din lilla insats, fast det då ledde till att han blev arg där, men att det kan ha varit ett pussel eller en bit i processen. Så jag menar att det behöver ju inte vara så att det var något negativt det där bara. Och så tänkte jag på det där med att integrera. Jag vet ju att du har skrivit en avhandling om förlåtelse. Där har du ju på något sätt integrera en kristens syn i dina studier åtminstone. Jag vet inte om du vill säga något mer om det, men...
Bara kort replikera det där att jag håller nog helt med Vicky om det här, att och det är ju också när du sa att det här vittnesbördet, det kan man alltid komma med det där, att det är något helt annat att säga att jag brukar, att i mitt liv hade varit så här det där, men liksom att komma med sådana svepade generaliseringar, att så här är det och du borde nog fatta det. Så det där, det ska man vara försiktig med.
Jag tror att de allra flesta kommer inte så långt. Att de går så långt, så att säga. De allra flesta kristna är ju försagda och ängsliga och öppnar inte sin mun. Det är åtminstone min erfarenhet. Så jag tror att risken för att gå på som en ångvält är inte så jättestor. Och det som också är min utgångspunkt, om man jämför till exempel med en onådd folkstam som aldrig har hört om Jesus, och det kommer dit missionärer. Tror ni att de är där bara utan att någonsin initiera samtalet om Jesus? Det kanske existerar, men nu är ju syftet att vi vill presentera Jesus. Och det måste ju vara okej att liksom gå dit och berätta, vet ni, jag har sett någonting, vill du höra vad det här är? Vet du att det här kan hjälpa er? Om ni tänker er liksom, det finns så massor med nöd i vårt samhälle. Människor här i Vasa som mår pyton, som är ensamma, som ser ingen mening, som är deprimerade. Och de aldrig får höra om att det finns hopp. Det är ju grymt om det beror på att vi är så rädda för att trampa på någon stå. Så jag vidhåller att vi måste, och det är vår plikt, att be om tillfällen att få vittna. Men inte som en ångvält.
En kort berättelse från vardagen och sen en undran till Vicke. Det var för ett antal år sedan jag skulle vila upp mig från församlingsarbete en helg genom att springa Vasamaraton. Och jag vila mig från det här prästerliga. Och det gjorde jag, men jag fick kämmas efteråt. Jag sprang med en kollega, en annan präst som inte kopplade av så helt. Vi närmar oss 35 kilometer, och de som inte har varit med om något sånt här, det
Man har definierat det här maratonlopp som ett tillfälle där man numrerar idioter. Det tycker jag är ganska fyndigt. Nåja, vi närmar oss 35 kilometer och hade inte pratat de senaste 5 kilometrarna. Man behövde allt syre man kunde få för att orka. Och så var det en där som talar finska som också var mycket trött. Och han gav uttryck för det här och talade och allas vägnar nästan. Och att det här är nog som i helvete. Och det där hörde min kollega. Och han började diskutera och han ungefär så här att vad säger du nu? Att det här finns ju ännu hopp att du kan, om 20 kilometer är vi mål och så vidare så det leder upp sig. Men i helvete, då, det är slutgiltigt. Och nu vi sprang vidare och sen märkte jag då när vi hade kommit i mål ännu så han var lite före den här som han hade pratat med och sen väntade han på honom och när han kom i mål sen så får han direkt och började prata med honom vidare så där. Det tyckte jag var att vara ett lägligt tillfälle i akt. Jag vet inte hur diskussionen slutar, men i alla fall att han hakar på. Sen det där som du berättade i början, Vicke, att du, vad du får och inte får göra som psykolog. Det tycker jag är lite märkligt också. Att det är som, där sitter du ju i, skulle du ju kunna hjälpa. Och när folk säger så här att livet är tomt och så här, att du har så att säga svaret, men ändå så kan du inte riktigt göra det. Och det där tycker jag är konstigt, att man nog ska kunna då mer allmänt kanske hänvisa och fråga så här, men inte gå in mer direkt när det aktualiseras. Det där tycker jag är konstigt med en sån där, som ska föreställa någon slags objektivitet, men när man kristendomen inte får vara med. Och till sist vill jag jämföra med inom vårdvetenskapen, som jag har varit lite inkopplad på här på Åbo Akademi och haft lite föreläsningar, att där accepterar man ju det där att människan är kropp, själ och ande, och då ska en sjukvårdare också kunna rent av sjunga en psalm eller be en bön med patienten om patienten så önskar. Där är det nog okej, men tydligen inte inom psykologin. Är det så?
Enligt de psykologernas etiska regler så står det att man inte får försöka överföra sin egen religiösa övertygelse. Sen är ju det där lite en tolkningsfråga. Som jag brottar själv med de här frågorna och funderar att hur mycket kan jag försöka liksom och så där. Jag hoppas att jag kommer till något svar, eller allra helst skulle jag någon gång vilja jobba privat eller i församling. För jag håller helt med, det känns helt dumt att sitta på lite svar som inte jag öppet får ge vidare.
Mm-hmm. Får jag fråga först här, Heidi, hur mycket tid har vi till serveringen?
Kvart för det.
Okej, en kvart till. Varsågod och fråga.
Nej, jag tänkte på det här med religionskrigen, det får man ju nästan alltid, så då kan man vända det så här genom att säga, men att om Jesus säger, Gud säger du ska inte dräpa, och kristna gör tvärt emot, så kan vi ju inte anklaga Gud för det. Och så får man chans att hurdan var Jesus? Jesus sa det här och där. Om vi som har namnet kristna gör tvärt emot, så kan vi ju inte skylla på Jesus och på Gud. Och så kan man få en chans att berätta hur Jesus var i det sammanhanget. Sen så tycker jag att mycket av det ni säger, man ska inte antingen eller utan både och. Att vara tänkt genomtänkt själv. Och ha den här bönen, Herre, synnerhet för när man är pensionär och har tid, att här är min dag idag, är det någon du vill jag ska träffa idag, led mig och skapa möten. Och om man inte har prästkrage så kan man på resor till exempel ta fram en bibel eller en kristen bok, för att så ser man att det ofta blir så att man får tillfälle till en diskussion. Men nöden är nog stor, så det är det här att ha den här beredskapen. Herre, du är ute och söker idag. Kan du använda mig idag? Så led mig till någon människa och hjälp mig att vara förberedd för det. Att ha den inställningen. För att, jag tänker ofta på det. Följ mig så ska jag göra till människofiskare. Är vi människofiskare? Varför är vi inte människofiskare? Är det så att vi inte känner vår Herre och frälsare? För liksom, om hjärtat är fullt av där att alla munnen. Och är det så att vi inte är fulla av Jesus och hans nöd för människan? Vi kan ställa oss den frågan.
Det här studiemiljön idag är väldigt hård mot kristna. Och jag tänkte på det här som Johan och Vicky hade lite olika åsikter om. Att ifall vi ska vänta tills vi får en chans att berätta om vår tro eller ställa frågor, kommentarer. När ska vi få de här chanserna? För studerande kommer inte självmant och talar med oss. Utan det är vi som måste vara på, liksom, det är vi som måste ta det här initiativet. Hur fungerar det för oss som inte har prästkrage? Till exempel, har du fått frågor som berör tro då du inte har varit präst eller haft prästkrage på?
Här menar jag just det att det där att våra liv ska liksom uppmuntra till de här frågorna. Att det där att om jag går tillbaka till militären så jag var väldigt för min militärtid och just för det här att få vara ett vittne och så här. Gud ordnade hela på två sätt, startade han upp det. Det första var första kvällen så upplevde jag en mycket kraftig maning att medan ännu var ljus i den här sovsalen så tog jag fram min bibel och låg liksom och läste den och höll ganska högt så att alla säkert skulle se det. Det jag tänkte att, liksom att no, liksom, nu, är det, nu vet de liksom att jag är en sån här bibelläsare. Men Herren var inte nöjd med det där bara. Utan han ordnade, var det nu ett par dagar senare så var det just en sån här onsdag med lång kvällspermission och de hade varit och supat i Ekenäs, de flesta. Och speciellt var det en som kom sen redlöst berusad in raglande. Och han klättrade upp i sin övre säng. Och det där och så hörde man hur han kastade upp. Allt vad han hade ätit och druckit på hela kvällen kom där. En del kom över honom så låg under. Resten kom på golvet och i gummitossorna på som jag satt där. Och det var en förfärlig stank i hela rummet. Och det där då så upplevde mycket klar maning. Herren sa att nu går du och tar ett tvättfat och tvättmedel och skurtrasa och så vidare. Så jag tände, utan att säga någonting, så jag bara tände lampan så att jag skulle se någonting. Och så gick jag och talade under grejerna och skurade golvet där så att det blev helt luktfritt. Och så alla grejer tillbaka och sen och sova igen. Och liksom det var, mitt kött tyckte inte om det där. Jag skulle mycket hellre ha bara lagt mig åt andra hållet och satt näsan fast och tänkte att han får själv sen på morgonen städa det där. Men jag tror att liksom Herren vill helt enkelt att vi ska leva annorlunda. Vi ska vara det annorlunda folket. Inte ska vi vara som alla andra.
Ja, jag vill helt kort kommentera att jag tror att Susanna har nog helt rätt också i det här att ta initiativ. Och det vet jag att ni gör i studentmissionen i Vasa.
Ja, tack. Det var två saker. Det ena är bara en kommentar på tal om läroplaner och skolans värdegrund och sånt. Jag vill säga att det är på gång nu också med en förnyelse. Och i måndags så sattes det ut det nya förslaget på webben till de här första grundläggande texterna om grundskolans värdegrunder och allt det här. Sen nästa år kommer det här innehållsliga ämnesvisa upp. Men det finns alltså där nu och meningen är att vem som helst som har intresse för skolan, lärare, föräldrar och så vidare ska få kommentera det här. Så jag tänkte att det kan ju vara en möjlighet för vem som helst som är engagerad i skolvärlden och gärna vill påverka att gå in och läsa det här. Och om man upplever det, så manar till det, skriva någon vettig kommentar dit. Jag minns nu inte om det är primärt på Utbildningsstyrelsens eller Undervisningens ministeriets webbplats. Men om vi googlar på OPS 2016, alltså OPS för Opetus Suunnitelma 2016, så hittar ni det säkert. Det var nu bara ett litet tips. Det andra en fråga som jag ställde igår här, men jag skulle vilja rikta den till Thomas idag. Och den gäller sociala medier. Jag har sett ditt namn figurera en del i sån här tidningsdebatter och sånt här. För att jag funderar hemskt mycket på det, för att det mest mycket av samtalet och diskussionerna och debatterna idag sker ju via sociala medier. Det är via bloggar och kommentarer där, eller kommentarer till tidningsartiklar och på Facebook och på Twitter och det ena och det andra. Och vilken kultur är det som råder där? Hur ska man kommunicera där på ett sätt som är meningsfullt och som för saken framåt? Det undrar jag om du skulle kunna ge lite tankar kring.
Kan du ta den där fasta om inte funkar?
Ja. Nu kanske. Jo, problemet är ju då att vi har i hög grad ett samhälle där man inte längre frågar sig vad som är sant utan vad som får sägas. Och där det här, man delar in åsikter, kanske inte sanna och osanna utan lämpliga och olämpliga. Och den kulturen så tror jag att man behöver lite utmana faktiskt. Förstås kanske inte på vilket sätt som helst, men man behöver markera att annorlunda synsätt behöver komma fram, och man behöver kunna ifrågasätta saker som har blivit dominerande tänkesätt. Det kan gälla människosyn, det kan gälla syn på olika religioner. Till exempel idag så är det väldigt mycket tabu att kritisera islam. Där tror jag att kristna behöver vara aktiva och liksom framhäva att vi har gärna en öppen debatt om religionen. Man får kritisera oss, vi vill också kunna kritisera andra. Och det här är ju någonting som det väldigt fort tar eld med på de här tidningssidorna och sådana ställen. Att jag tror att man behöver hålla en lite högre profil än många är vana vid där. Och ibland lite kanske trampa på några tår också, försiktigt.
Finns det en fråga? Ja.
Ja, jag håller med om det där som Johan säger, att vi behöver försöka leva ut det kristna livet och så där, och det ska vi göra. Men sen är det ju det som ju en annan sida av det där är sen att man ju ofta får kännas hur fint humanister och ateister också lever. Och det där är ju knepigt. Jag vill minnas att Lefan Ummela en gång berättade någon historia i någon predikan om en, han hade en bekant som hade kommit till tro nyligen, och så får han till studera utomlands, jag tror det, till London. Och så kom han att bo där i någon studielya med någon. Jag minns inte riktigt vilken världsåskådning den hade, men i alla fall, det var något helt annat. Kanske var han ateist rent av. Och han hade då tänkt den här Lefas kaverin, han var ny frälst och skulle med sitt liv vittna, och sen ringde han upp Lefa efter en vecka och var alldeles förtvivlad att det här går ju inte alls, att han är ju mycket bättre kille, att vad ska jag säga åt honom. Han var helt förtvivlad, och jag tror att Lefa svarade sin kompis då att säga åt honom att utan Kristus går vi båda förlorade. Ungefär så, att det där är ju, det finns många präktiga människor som drivs av humanistiska värderingar och till och med ateister som lever fint. Det är också en sida av saken.
Ja, jag tänkte om man skulle här anknyta till början när du berättade om den där människan som skällde ner dig där på baren, och ställa frågan, vilken bibel hade han läst? Det sades ju här också att den bibel världen läser i de kristnas liv. Jag tror att vi många gånger skuldbelägger de kristna genom att säga så här. För att varje case måste ju behandlas utifrån liksom som individuell case. Att ingenting är liksom så där generellt. Att det är ju det att när vi diskuterar här så blir det ofta att vi generaliserar.
Bara en snabb kommentar om det här Sussus tidigare fråga om att ta initiativ. Jag tror att det är jätteviktigt att det här att väcka intresse. Och att man kan som göra det på ett sätt som man kanske inte går direkt in i trosfrågor, men man frågar den här människan som man pratar med frågor utgående från deras egna intressen, från vad som helst som för diskussionen vidare mot det här Guds frågor, men kanske inte går direkt dit. Och samtidigt så kan man det här genom att lyssna på den här människan och ta deras funderingar på allvar visa att vi kan faktiskt diskutera sånt här, att det är okej att komma med vilka frågor som helst och att det här, att du får känna dig trygg som i den här diskussionen. Då tror jag att de vågar sen, ifall de fortsätter fundera på de här frågorna som har blivit ställt, att de vågar kanske själv ta initiativ och kom med frågor åt dig som har börjat diskussionen. Så.
Ja, då börjar tiden rinna ut. Och jag tänkte att ni skulle få tillfälle, de som vill nu i panelen, ge några slutord. Och jag tänkte själv helt kort, eftersom jag började med en sån här mer negativ erfarenhet, så skulle jag vilja uttrycka en viss optimism med det här att man faktiskt kan lite förbereda sig och vara beredd. Och det var en gång för några år sedan så gick jag en kurs i pedagogik. Jag tog det som en fortbildning. Och där så kommer man ju in på frågor om till exempel, det var väl pedagogikens filosofi och historia och sådana här frågor. Och vi läste en text av en judisk filosof som heter Martin Buber, som används tydligen då i pedagogiken. Och vi läste den här texten och det var ju helt tydligt att han hade en gudstro. Han talade om judarna som tror och liksom deras dilemma därefter under andra världskriget och efter. Och så ställde den här föreläsaren en fråga om moral. Finns det en absolut moral? Och liksom tänkte sig att vi ska diskutera det här då där. Och då på något sätt så jag tycker inte att jag är en speciellt snabbtänkt människa eller på något sätt. Men liksom i och med att man har läst apologetik, följt med under kanske 10 år, det här som Markus lyfte fram till exempel med ondskans problem och det här med moraliska gudsargumentet, så bara liksom satt det i ryggraden att ja, men om man tror på en personlig gud som till exempel då Martin Buber gjorde, så då är det självklart att det finns en absolut moral, det finns en norm som står över vad människor tycker. Och så sa jag det och så blev det helt tyst. Och man hörde nästan liksom hur det knäppte liksom till en. Och folk fick liksom en aha-upplevelse. Och det blev en diskussion, väldigt seriös diskussion där. Och det fanns kristna som då liksom stödde det här. Och någon ateist som medgav det här. Okej, så här. Det går att förbereda sig. Är det någon annan som vill ha en slutkläm?
Ja, det kanske inte liksom blir riktigt klart att jag är väldigt för att vi ska vittna om vår Herre och också att vi ska det där diskutera och komma med sådana här apologetiska det där argument. Utan det som bara bekymrar mig är just den där äktheten i det hela. Att om folk upplever det så att vi bara liksom är ute efter deras skalp, om ni förstår. Helt enkelt, vi är liksom ute för att frälsa folk liksom på något sätt utan att egentligen bry oss om dem. Så blir det inte bra. Utan det där, det måste liksom synas i praktiken att vi bryr oss om dem som helhet, som hela människan. Att därför är det viktigt att vi engagerar oss liksom i socialt arbete och liksom tar hand om människor på olika sätt. Och liksom i den processen sen så kommer frågorna och möjligheterna att vittna och så vidare. Men isolerar vi det där att vi liksom inte egentligen bryr oss om människorna utan bara liksom tycker att vi liksom ska vittna för så många som möjligt, så känner de det på sig att liksom att det låter nog bra det där som de säger, men det liksom det klingar falskt på något vis. Utan liksom när man ser på Jesus själv, så liksom där var ju tron så integrerad med hans liv att liksom att vi kan läsa med kvinnan vid Sykars brunn och många andra exempel liksom hur han liksom visa respekt för människor, brydde sig om dem. Så att när han sen kom in på de manliga frågorna, så det var inte någon fråga om, utan hon visste att han brydde sig om henne. Och det är det som vi också måste göra. Tack.
Vi brukar avsluta med välsignelsen. Jag tror att det passar bra att vi innesluter oss själva och alla vi känner i Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.